kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrkan med Håkan Sundliden. Och det är över andra Korinthierbrevet och vi har kommit till del 3. Nu kommer det att ta lite uppehåll här i Värnamo kyrka under julhelgen och nyårshelgen. Och någon gång under februari så startar det upp igen. Nästa måndag som är julafton kommer vi inte ha bibelförklaring utan då kommer vi den här tiden men en timme tidigare klockan 18-20 lyssna till ett julprogram. Nu då Håkan Sundliden och bibelförklaring.
Vi är samlade för att börja fördjupa oss i andra Korinthierbrevet. Vi har ju haft två inledningstimmar här med bakgrund och det var ju lite krångligt där hur Paulus reste i den här vevan. Han var ju i Efesus och så kommer han till Makedonien efter mycket om och men tillsammans med Timoteus. Och det är förmodligen därifrån på sin väg till Korint som han skriver andra Korinthierbrevet. Då har Titus kommit upp till Filippi, om det nu var från Filippi. Filippi, Berea, Thessaloniki, det ligger ju alltihopa där i Makedonien och därifrån har han skrivit. Och då har Titus kommit med goda nyheter, äntligen skulle jag vilja säga, för det har varit mycket motigheter för Paulus när det gäller församlingen i Korint. Och när vi läser andra Korintsebrevet så ser vi att det är inte alldeles slut med utmaningarna där heller. Men vilken församling är det kanske man ska tillägga. Jo, som sagt, det har ju varit mycket, mycket besvärligt här för Paulus innan han började skriva och formulera sig i andra Korinthierbrevet. Som ni kommer ihåg, det var kanske en spekulation men ändå en ganska trygg spekulation. Detta med att han skulle ha, när han fick rapporter efter första Korinthierbrevet då, så var det ju eländes elände att han skulle ha gjort en snabb visit till Korint som blev rätt så misslyckad. Och att han på vägen tillbaka i Efesus skrev det som kallas för tårebrevet. Vi tittade på det också förra timmen om jag minns rätt. Det kommer ju sen om det här i andra kapitlet. Och sedan så var det ju motigheter på andra sätt också. Till exempel så var inte bara han själv anfäktad av de här bekymren. Utan han kände på sig inifrån att hans tjänst hade gått in i en ny fas. Han kunde till och med se slutet på sin tjänst. Och han har en stark inre oro när han brottas med tillvaron. Och det är ju det som påverkar de här resplanerna som ju ändras både en och två och tre gånger. Det verkar uppenbart att han inte riktigt vet var han ska ta vägen. Annat än att han har den tron att han kommer att få stå inför kejsaren en dag. Nu kunde han ju göra färdigt tredje missionsresan. Han kunde påbörja resan mot Korint. Han stannar i Makedonien. Dit kommer då Titus med goda nyheter så att han vågar sig ner till Korint där han är i 3 månader. Och så reser han tillbaka samma väg sedan till Jerusalem. Alltså upp till genom Makedonien över till Troas. Och så kustvägen då, Efesus. Miletus heter ju hamnstaden till Efesus och så vidare. Om jag minns rätt, Cypern och till Caesarea och Jerusalem. Och där blir han ju då fängslad i Jerusalem för att sedan aldrig bli fri mera igen. Utan han har 4 år sedan, 5 år i fångenskap. Men det var att gå händelserna i förväg. Men bara detta att han har den här oron inom sig. Och att han blir väldigt lättad när Titus kommer med de goda sammanhangen. Jag sa rapporterna. Jag sa också det att andra Korinthierbrevet har synats i sömmarna om jag säger så. Så det finns ju de som menar att det är ett sammansatt brev. Till och med att det skulle vara flera olika skrivelser sammansatt till andra Korinthierbrevet. Och det motiverar man då eller argumenterar man där man hittar skarvar i brevet och det byter stil i brevet och så. Men det vanligaste är väl i sådana fall att det finns 2 stycken brev som är sammansatt till 1. Eller kanske det är så också att det är skrivet i 2 omgångar. I sådana fall är kapitel 1-9 skrivet i en första omgång. Glädjen över att Titus har kommit med rapporter. Och sedan så har han också fått en ny insikt om de här så kallade falska apostlarna i Korint. så skriver han kapitel 10 till och med 13. Men det spelar ingen roll för oss hur vi uppfattar tillkomsten av brevet, för det är ju ingen skillnad när man tolkar det. Det är ju dessutom en enhet i Nya testamentet och har varit det sedan 300-talet eller så. Så att det har alltid behandlats som ett brev, och det är så vi behandlar det också. Och som sagt, det spelar inte någon roll för tolkningen av det, så att vi kan på ett sätt glömma det. Men jag har ändå gjort som så när jag gjorde strukturen, gjorde en översikt över innehållet. Så har jag gjort då den vanliga indelningen utav, som Paulus har i sina brev, alltså en inledning och en avslutning. Och däremellan en första huvuddel och en andra huvuddel. Och då har jag gjort indelningen så att första huvuddelen skulle i princip kunna vara det här fjärde brevet. Och den andra huvudavdelningen i sådana fall, det femte brevet. Och då ser det ut som så, om jag bara får ge en kort översikt, att verserna 1 till och med 11, och jag hoppas vi ska kunna hinna med det idag, det är alltså inledningen. Och sedan kommer då första huvuddelen, vi kan säga då från vers 12 till och med kapitel 2. Och det kanske låter lite konstigt, men jag avslutade efter vers 13. Efter vers 13. Hela den första kapitlet och andra kapitlet till och med vers 13. Där märker man hur Paulus vill knyta an till församlingen i Korint och till situationen. Det är det han berör i det avsnittet. Sen kommer nästa avsnitt då ifrån vers 14. Där han börjar tala om en apostels kännetecken. Och en apostels tjänst. Och ni ser att i tredje kapitlet så fortsätter det på samma sätt. Till och med kapitel 5, vers 19. Och så en övergång som handlar om försoningen där i vers 20. Där skriver han, vi är alltså sändebud för Kristus. Det är liksom avslutningen där, kan man säga, på hela det här med apostelns tjänst. Sen kommer, det är Gud som förmanar genom oss. Och så kommer det ett förmaningsavsnitt. Förmaning är inte ett negativt ord, utan det är ju uppmuntran och tröst och råd och vägledning och sånt. Och det sträcker sig då, kan man säga, genom kapitel 6, 7, 8 och 9. Kapitel 8 och 9 handlar om den här insamlingen, men det också hör också till den här rådgivningen. Och sen i kapitel, när kapitel 9 slutar, så är det liksom första huvuddelen så långt. Sen kommer detta med andra huvuddelen som handlar mer om den apostoliska auktoriteten. Men det var bara som en snabb översikt över det hela. Vi ska då gå till brevets inledning, och då läser vi delar upp det också i några mindre avsnitt, de där 11 verserna. Alltså vers 1 och 2 till en början. Här står att läsa, från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, och från brodern Timoteus till Guds församling i Korint, och till alla de heliga i hela Akaja. Nåd vare med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Så där ser man att Paulus är inte ensam avsändare, utan också brodern Timoteus är med. Så Timoteus var med Paulus i resesällskapet. Nu när de har kommit från Efesus, Troas och så ner till Makedonien. Och där är Timoteus med som avsändare. Timoteus, det var ju han som hade plockats upp på den andra missionsresan. Då när de hade gett sig ut och han hade stannat vid det är apostlärningarna 16. Då fanns det ju en ung man där, en lärjunge, och det var Timoteus som sedan slog följe med Paulus och var med resten på andra missionsresan, men också på den tredje missionsresan. Kanske Paulus bästa medarbetare om man får tro breven. Man kan också lägga märke till här att han skriver om att han är genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och att han skriver till Guds församling. Alltså Guds apostel till Guds församling. Redan från början så knyter han an mellan sig själv och församlingen i Korint. Han visar på samhörigheten. De är båda i Gud. Dels som apostel och dels då som mottagande församling. Och samtidigt så är det så att han stannar inte vid Guds församling i Korint, utan han lägger till orden alla de heliga i hela Akaja. Akaja, det är ju den södra delen av nuvarande Grekland. Aten och Korint och hela den södra delen. Så man kan tänka sig det att det här brevet som han skriver, där han berör då apostelns tjänst och apostelns auktoritet sen i den andra halvan, var han tydligen mån om att det inte bara skulle stanna i Korint. Man kan ju tänka sig att de där svårigheter och det debakel som fanns i Korint och som Paulus har brottats med nu under relativt lång tid, ja, men det har nog spridit sig minst i hela Akaja. Han var mån om att alla som hade hört de här olika ryktena skulle få del av det här brevet. Men samtidigt så är det ju så med Paulus och hans brevskrivande att det stannar inte vid, det behandlar visserligen en akut situation eller en speciell situation riktat till en särskild församling eller med dess omgivning som här. Men det är också principiellt undervisande. Ett pastoralt brev sa vi igår eller förra gången, och det är principiellt undervisande, vilket gör att här finns mycket för oss också i vår situation. Det kan överföras, den här undervisningen, för den är giltig också i vår situation och i vår kultur som vi kommer att se. Jag har också märkt till i Hans Johanssons kommentar, han kommenterade det här ordet heliga med att skriva att Paulus aldrig använder ordet i singularis. Och då kan man ju, då undrar jag liksom, varför skriver han så? Det förmodligen är så att vi ofta associerar ordet helig till, ja, dels till individen och dels till det moraliska levernet. Alltså att man är mer eller mindre helig i den meningen. Och det är ju associationer som överhuvudtaget inte finns i Nya testamentet. Utan när det handlar om ordet helig, som alltså bara används i pluralis eller bara används bara kollektivt. En gång så finns det i singularis, men då är det en kollektiv singularis. Så att han talar om en helhet, om en hel grupp. Helig är ju ett ord som är förbehållet Gud. Det är bara Gud som är helig. Ingen annan är helig än Gud. Och vi är heliga i den meningen, i en annan mening alltså. I den meningen att vi är avskilda. Vi är avskilda från världen, eller vi är tillhöriga Gud. Vi är delaktiga av Gud. Vi får del av hans helighet. Men vi har ju ingen helighet i oss själva. Och inte desto mindre så kan vi kallas för de heliga. Men det gäller att förstå vad som menas då. Vi är heliga i den meningen att vi är delaktiga av den helige och vi är införlivade i honom. Det är honom som vi lever och rör oss och är till. Vi tillhör honom, vi är avskilda. Våra liv är tagna ut ur den här världen. Och i den meningen så är vi heliga. Men det är ju viktigt att ha klart för sig att det inte handlar om individens mer eller mindre heliga liv. Det är ett missförstånd helt enkelt. Sen kan det ju naturligtvis vara så, om vi tänker på vår helgelse, att vi kan som gemenskap och även som individer återspegla Guds liv, Guds vilja, mer eller mindre. Men det är liksom en annan sak. Paulus brukar inte tala om det på det sättet. Jag kommer tillbaka till det när vi kommer lite längre in här i texten. Sen så står det här då i vers 2, nåd, vare med er och frid. Det är ju sådana här tunga teologiska begrepp som man skulle kunna ta hela timmen bara till att tala om vad nåden är för något. Eller vad friden är för något. Men eftersom vi har gjort det i varje brev som vi har gått igenom, så känner jag att vi kan inte liksom repetera i den med att vi tar upp sådana här grundläggande teologiska ord som vi har gått igenom flera gånger om. För det blir nästan som att man tuggar om det hela. Men nåden är ju det är ju detta att Gud är trofast. Att Gud är närvarande och står fast vid sitt förbund trots att vi människor är trolösa. Det är nåden. Och friden, det är ju shalom, det är resultatet utav att vi lever i ett riktigt relation till Gud. Att vara införlivad i Kristus, att leva med Gud genom Jesus Kristus, det är också att få frid i sitt inre. Att få ordning och frid i sitt liv. I sitt hjärta, kanske man ska säga. Och det tror jag är någonting som gäller alla kristna. Jag vet att det finns många som är oroliga och ängsliga för både det ena och det andra. Men då i själavården så måste man säga att detta är någonting som Gud vill skänka oss. Vill att vi ska få uppleva. Kommer tillbaka till det också alldeles strax. Och sen som om det inte räckte med nåden och friden, så har ni också med orden här som är så viktiga. Som förtydligar, förklarar och förtydligar. Nåden och friden från Gud. Det är alltså inte frågan om att friden skulle komma inifrån mig själv på något sätt. Som jag kan uppnå det genom något meditativt liv. Eller genom att bedja mer. Eller sitta still och tända ljus och sånt. Utan det här är sånt som kommer ifrån Gud. Och det kommer ifrån Gud och Herren Jesus Kristus. När vi läste i Thessalonikebrevet var det väl, vill jag minnas, första Thessalonikebrevet, så var det nog första gången som det dyker upp detta med att Guds församling, Guds Israel, att Guds den nya Israel, eller Guds Israel, Guds församling knyts till Herren Jesus Kristus så tydligt. För vet, i det judiska sammanhanget så handlade det om det utkorade folket, det folk som var intaget i förbundet. Och den första frågeställningen, det var ju inte att hedningarna nu skulle leva vid sidan om förbundet. Att de inte skulle införlivas i det judiska sammanhanget. För så tänkte man ju, att de som kommer till tro på Herren Jesus Kristus, de ska också upptagas i den judiska gemenskapen. Det var ju först så småningom som de här spänningarna ledde till att vi fick mer eller mindre i alla fall rena hedniska församlingar. Men i första Thessalonikebrevet, Thessaloniki är ju en hedna stad, man ser det ur ett judiskt perspektiv, det är en grekisk stad. Där var det ju massor med hedningar som kom till tro. Och där läser vi om församlingen som knuten till Jesus Kristus på ett ganska tydligt sätt. Alltså inte, det är inte förbundet i första hand, utan där är det livet i Jesus Kristus. Och här så står det att nåden och friden kommer från Gud, vår fader, och Herren Jesus Kristus. Det här är ju fullständigt unikt. Inte för oss som kristna kanske, men om du tänker på sammanhanget. Att han använder ordet Herren Jesus Kristus. Herren som ju är en beteckning på den allsmäktige. Alltså det är alldeles uppenbart att Gud fader och Jesus Kristus, Jesus från Nasaret, här är jämställda. Och det är ju uppseendeväckande, det är unikt. Men så skriver han här, utan att darra på pennan vad jag förstår. Alltså redan tidigt, det här är år 55, ja, kanske till och med betydligt tidigare än så. Men så är det alltså uppenbart att Jesus Kristus är Guds son, alltså han är Gud, han ingår i treenigheten precis som den helige ande. Man brukar ju säga det att läran om treenigheten, den finns inte i Nya testamentet. Den står inte uttalad där. Och det gör den ju inte heller, mer än på det här sättet då, indirekt. Men det är ju så tydligt så att så småningom så blir det här stadfäst på papper, alltså som en dogm i den kristna kyrkan. Och här är det ju ett sånt exempel. Nåd och frid från Gud och Herren Jesus Kristus. Så läser vi vidare då, och då tar vi verserna 3 till och med 7. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och det hopp vi har när det gäller er är fast. Eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden så delar ni också den tröst vi får. Det där är kanske inte så där lättillgänglig text för oss. Men den är viktig. Och här har vi, tror jag, jag vågar påstå någonting att lära oss. Alltså här talar han om den tröst som Gud har gett. Och ni ser ordet tröst kommer igen gång efter annan. Och vi har ju redan sagt det, att trösten bestod ju konkret av att Titus kom till Makedonien med goda nyheter om Korint. Han skriver det också längre in i andra Korintsebrevet, att när Titus kom, då fick vi tröst. Men, och det är det här nu som är läxan så att säga, det är uppenbart att Paulus han tolkar allting som sker runt omkring honom, alla händelser som finns runt omkring honom, som att Gud är närvarande i det. Han kan urskilja vad Gud gör i det som sker. Han förstår vad Gud vill med saker och ting som händer. Och jag säger det här som, jag vet inte om det låter självklart för er, men jag tror att det behöver sägas, därför att det som i sådana fall, i bästa fall, är en självklarhet, det kanske är någonting som vi oftast inte tänker på. Varför ber vi till Gud som om han vore långt borta? Eller varför frågar vi efter Guds vilja när vi är i det hela tiden? Är det så att våra sinnen inte är öppnade så att vi förstår hans närvaro? Gud är närvarande varje ögonblick. Jag vet att jag för ganska många år sedan, kanske till och med decennier, värjde mig emot det som jag säger nu. Därför att jag tänkte att, eller tyckte att det lät fatalistiskt. Alltså fatalismen är ju en dogm inom islam. Och fatalismen är ju en ödestro. Det vill säga, det betyder att allt det som sker är Guds vilja. Och det är inte så Paulus säger. Och det är inte så jag säger heller. Utan det jag säger, det är inte att allt som sker är Guds vilja. För det sker mycket i vår gemenskap och i mitt liv som inte är av Guds vilja. Men det jag säger är att Gud är närvarande och verkar i alla händelser. Och att jag behöver få öppnade sinnen och se och förstå inte bara Guds närvaro, utan vad Gud vill med varje situation. Och Guds vilja behöver vi egentligen inte vara särskilt okunniga om. Det är bara att se hur Jesus Kristus undervisar, vad han känner, vad han önskar, vad han vill. Vi kan lära känna Jesus Kristus. Vi kan läsa om honom. Vi kan tala med honom. Vi kan förstå hur han fungerade. Och plötsligt så förstår vi Guds vilja. Alltså det är väldigt konkret, väldigt närgånget och väldigt konkret. Nu när Titus kommer till Paulus i Makedonien så blir han tröstad. Och han talar om att det är Guds vilja. Och om det skulle vara så som jag sa, att det finns saker och ting som vi kanske till och med vet att detta är inte Guds vilja. så kan det, och den som har öron han hör vad anden säger till församlingarna, så kan det ändå vara Guds vilja. I första steget är den meningen att Gud är närvarande. När vi har riktigt svåra begravningar, om vi säger att det skulle vara en jättesvår olycka eller något så här obegripligt, eller ett barn som dör, så brukar jag använda det här ordet: inte en sparv faller till marken utan Guds vilja. Den där översättningen där i Matteus evangeliet är det, den är oklar och den kan förstås på lite olika sätt. Alltså det som står där på grekiska går helt enkelt inte att översätta till svenska. Men andemeningen är den att Gud är närvarande eller ser. Närvarande, ser, medkännande i allt det som sker. Och jag skulle vilja lägga till i ett steg två. Det som står i Romarbrevet 8:28 om jag minns rätt. Att vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt, också det värsta, till det bästa. För det är korsets princip. Det är alltid så. Vi behöver aldrig tvivla på det egentligen. Vad vi än råkar ut för, vad vi än går igenom, så vet vi att Gud vill att det ska samverka till det bästa. Och det här var någonting som var vardag för Paulus. Och som kan vara vardag också för oss. Och det ger oss ett sorts överläge till vår egen vardag. Vi kan förstå. Den kristna tron med talet om korset och uppståndelsen är ju en nyckel till att förstå livet. En tolkningsnyckel till allt det som sker. Så var det för Paulus, och vi är bara på inledningen. Och då så säger han så här, han börjar ju då i tredje versen: välsignad är vår Herre Jesus Kristus. Och det här ordet välsigna, det är ett typiskt judiskt uttryck, hämtat från den judiska liturgin. Välsignad var du, jordens och himmelens skapare och så vidare. Det finns lite olika sätt. Va? Men ordet att välsigna Gud finns där. Och det handlar nästan alltid om att Gud har räddat oss ur en svår situation. Det är vad som ligger i ordet. Välsignad vare Gud betyder också, om man vill använda synonymt uttryck, lovad vare Gud. Vi tackar dig Gud för att du alltid låter allting samverka till det bästa. Det här är ett bärande ord i den judiska traditionen, och det är ett ord som följer med in i det kristna sammanhanget. När vi firar evkaristin, tacksägelsens måltid, nattvardens måltid, så är det också det här ordet som ligger bakom och som bär hela liturgin. Vi kan se på, jag har skrivit upp här till exempel Saltaren 28. Där kan vi se här vad det står där. Saltaren 28, det ska vara vers 6. Just det, 28 vers 6. Hela salmen bär rubriken bön om beskydd och tack för räddning. Välsignad vare Herren, ty han har hört mina böner om nåd. Och så vidare. Jag har några andra ställen också, men jag tror jag hoppar över det. Jag kanske ska ta Lukas också. Lukas 1, så får vi ett nytestamentligt ställe. Ja, det är det här med när Zacharias får sonen Johannes döparen. Och så ska han få, han är ju stum som ni vet. Och så får han en griffeltavla, så ska han skriva namnet på den här sonen. Och så gör han det, och så löses hans tunga. Och så kommer det i vers 67-68 att Zacharias blir uppfylld av den helige ande, profeterar och säger: välsignad är Herren, eller lovad vare Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn och så vidare. Så används det, och som sagt, det är vanligt. Och om du tittar igen i andra Korinthierbrevet så står det också i vers 4 om Gud då som tröstar oss i all vår nöd. Där har du det igen. De hänger ihop, de här orden. Alltså, välsignad var det han som räddar oss ur all vår nöd. Så att vi kan trösta dem som är i nöd. Och så vidare. Innan jag återvänder till den där tanken så ska vi också se på ordet barmhärtighet. Det står ju, välsignad där vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader. För Guds barmhärtighet är också sånt där starkt laddat teologiskt ord som finns genom hela skriften från början till slut. Gud är allsmäktig. Gud är helig. Men Gud är också vår barmhärtige Fader. Gud är full av nåd. Gud är kärleken till och med. Och det är viktigt att man förstår att det här är sådant som en beskrivning av Gud, som kommer ifrån Gud. För i vår tid så har man ju tagit till exempel det här med kärleken, och så har man vänt på det hela. Så säger man att kärleken, ja, det är Gud. Men så står det inte i skriften. Det står att det är Gud som är kärleken. Man kan inte säga att all kärlek är överordnad och att all kärlek, det är liksom, då är Gud närvarande i den meningen. Eller där det finns barmhärtighet eller någonting annat då som utgår från oss. Det är Gud. Så står det inte. Det är tvärtom. Allt det som vi kallar för frid och nåd och kärlek och barmhärtighet, det är sånt som kommer ifrån Gud. Och det måste tas emot ifrån denne guden också. Titta i Andra Mosebok 34. Ni kan få några ställen här. Andra Mosebok 34. Vers 6. Det är när Herren ger Mose de 10 orden. Och Herren går förbi där. Och Herren gick förbi honom där han stod. Där han stod och ropade: Herren, Herren, en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Och så vidare. Den här dubbelheten tror jag man måste ha kvar och lära sig med tiden att urskilja, eller till och med förstå. Detta att Gud är helig och Gud är barmhärtig, en Gud som förlåter. Han är båda de här sakerna. Man kan inte ta det ena på bekostnad av det andra. Vi har ju konfirmander nu igen efter några års uppehåll. Och så kom vi in på det här med, inte bara med ondskan och syndafallet, det är ju det som är i början. Utan också på Guds rättfärdighet. Att Gud är en helig Gud som måste straffa. Och syndafloden och Noaks ark och det där. Och samtidigt så vill han inte det. Alltså det finns en konflikt inom Gud. Och var kommer den konflikten ifrån? Det är ju inget problem att Gud är helig och att Gud är kärleken. Förrän synden kommer fram. När synden kommer fram, då måste Gud förhålla sig till den. När Adam och Eva har syndat och när vi lever i synd, så måste Gud förhålla sig till det. Och han måste i sin helighet förinta synden. Och så vill han inte det. Och så finns det en konflikt i honom. En konflikt som vi har åsamkat honom. Hade inte vi funnits, hade inte synden funnits, då hade det varit någon konflikt. Och därför så blir detta med att vi är de som korsfäster Kristus. Att vi är de som misshandlar Jesus Kristus. Vi är de som korsfäster honom. Det är vi som åsamkar honom skadorna och såren. Och till och med döden. Och det här behöver man ha klart för sig. Men man får inte, man får, och då blir allting, då blir det, då löser ju Gud det här på det sättet att han håller tillbaka sin vrede, sin helighet, sitt straff. Och så blir han ju själv människa. Och så går ekvationen ihop genom att han inte bestraffar oss utan han tar straffet på sig själv. Och så löser han så att säga problemet på det sättet. Men han betalar ett högt pris. Och det är vi som tvingar honom till det. Men Gud är en barmhärtig Gud. Och all den här barmhärtigheten som vi också ska se alldeles strax, den finns i Jesus Kristus. Den finns inte utanför Jesus Kristus. Den finns i honom. Titta också i andra krönikeboken. Vi ser ytterligare någonting där ska ni se att det också i gamla testamentet där det är så mycket krig och elände och sånt. Det talas mycket om Guds barmhärtighet. Andra krönikeboken 30. Där står det till exempel i vers 9. Ty om ni vänder om till Herren skall era bröder och era barn finna barmhärtighet hos dem som håller dem fångna så att de får vända tillbaka till detta land. Ty Herren er Gud är nådig och barmhärtig och han ska inte vända sitt ansikte från er när ni vänder om till honom. Om jag bläddrar vidare och kommer fram här innan Saltaren, Nehemja är ju, ja, Jobb är ju innan, men innan Jobb så är jag Ester där, ja, och så Nehemja. Där i Nehemja kapitel 9, där läser jag vers 17. Jag tar den andra halvan där utav vers 17. De var hårdnackade och valde i sin upproriskhet en anförare för att vända tillbaka till sitt slaveri. Men du är en Gud som förlåter, nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Du övergav dem inte, fastän de gjorde sig en gjuten kalv och så vidare. Och det i vers 31 kommer det igen också. Men du, alltså Gud, som är rik på barmhärtighet, gjorde inte slut på dem och övergav dem inte, ty du är en nådig och barmhärtig Gud. Det är ju den guden som vi har lärt känna. Det är den guden vi lever utav. Och han är närvarande i allt elände som vi själva upplever och som finns runt omkring oss. Jag har ett bibelord till, men det är, och det är Saltaren 86:15, men jag slår inte upp det för vi måste hinna med det här. Så tillbaka då till andra Korintherbrevet, som om det inte räckte med de här två stora tunga orden, välsignad är han och barmhärtighetens fader, så bygger han på med ytterligare ett uttryck, all trösts Gud. Och på det sättet så ser ni att redan här i vers 3, välsignad, barmhärtig, tröst. Det är ju en mäktig inledning. Det är en överflödande inledning. Mäktig inledning. Mäktig lovsång till Gud. Och detta bara för att det liksom har, han har hört ifrån Titus som har kommit med goda nyheter och plötsligt bara exploderar Guds tacksamhet i honom. Det här grekiska ordet för tröst, det kommer ju igen, jag tror att jag räknat till 10 gånger, jag har inte det uppskrivet här, men någonting sånt, va? Det kommer ju igång gång efter annan här, ända i inledningen till och med vers 11. Det är ett ganska rikt ord, på grekiska heter det parakalein, och det betyder ju trösta, alltså betydelsen vederkvicka. Och så används det också, om vi bara tittar på de ställena som finns här i andra Korintherbrevet, eller några av ställena, så ser du i vers 7. Så det slutar, i vers 7 slutar med, så delar ni också den tröst, den vederkvickelse, ska du förstå som vi får. Det var i kapitel 7 också, har du den betydelsen. Vers 6. Men Gud som tröstar det modlösa, det vill säga vederkvicker, ger dem mod på nytt och så vidare. Och likaså i vers 13, fortfarande sjunde kapitlet. Därför har vi blivit tröstade. Till denna tröst kom den ännu större glädjen över att se Titus så glad. Alltså denna vederkvickelse i min inre människa. Det är vad ordet tröst betyder. Men ordet parakalein kan också betyda uppmana, förmana. Klingar ju lite negativt tycker jag i alla fall i svenska. När man förmanar någon så ser man liksom fingret kommer upp där. Men förmana, uppmana, förmana och trösta. Det är alltså samma betydelse, samma ord i grund. Om du tittar i femte kapitlet, vers 20. Det var det som jag läste. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Det är samma ord parakalein. Men vi översätter det inte med det är Gud som tröstar genom oss. Ja, kanske. Men här är nyansen förmanar, uppmanar genom oss. Och på samma sätt i kapitel 6, vers 1. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd. Det är också ordet parakalein. Så har du både trösta, förmana och uppmana. Samma ord. Det är ett rikt ord. Och i 12 kapitlet så finns det ytterligare en nyans på ordet. För i 12 kapitlet så står det i vers 8. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Alltså den där taggen i köttet. Törntaggen i köttet. Tre gånger bad jag parakalein. Så uppmanade jag Herren att ta den här ifrån mig. Så han vände tillbaka till Gud och bad om att han skulle få tröst i den meningen att törntaggen skulle tas bort ifrån honom. Men de här olika betydelserna av ordet parakalein, de överlappar varandra. Så att nu har inte ni det bekymret när ni läser bara svenska, för det står ju som det står. Men det kan ändå vara bra att ha det i bakhuvudet, eftersom det är ett ord som kommer igen så många gånger i andra Korintherbrevet. Så bara sammanfattningsvis, trösten kommer ifrån Gud och den är konkret. Det stannar inte vid en inre känsla, utan vi tar emot förändringar. Det sker förändringar. Det blir verkliga händelser som förändras. Det ligger i ordet tröst, som Gud förändrar. Han räddar oss ur all vår nöd. Det är trösten. Väldigt konkret, kommer ifrån Gud. Men sen är det då någonting här ytterligare som jag måste ha med. Så jag har ju sagt flera gånger att jag ska komma tillbaka till det. Och nu har vi det i vers 5. Så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Inte helt enkelt kanske förstå. Jag har inte läst andra bibelöversättningar. Det skulle man kanske kunna ha gjort. Och då kanske bilden hade klarnat. Men som det står här så står det att Kristus lidanden flödar över oss. Och så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Ungefär som om det skulle komma också tröst ifrån Kristus. Alltså förmedlas genom Kristus. Att den kommer ifrån honom. Och att han ger oss det när vi har det besvärligt. Men så ska man inte riktigt förstå det. Nu ska jag försöka förklara varför. I det 4 kapitlet. Där står till exempel, och nu använder jag 4 kapitlet vers 10 och följande där som ett sätt att förstå den här versen 5. Där skriver Paulus, alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Men då vi har samma trons ande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi och därför talar vi. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Delaktigheten i Kristus lidandena och trösten finns båda i Kristus. Alltså, när det står att Kristus lidanden flödar över oss och det står att trösten kommer till oss, så ska vi inte förstå det som så att vi är utanför Kristus. Och där är Kristus utanför oss och så ger han oss del av sin tröst eller av sitt lidande. Jag tror att många kristna tänker på det sättet, för vi orienterar oss utifrån oss själva. Vi är individer och vi ska tillgodogöra oss saker och ting. Men så tänkte inte Paulus. Paulus tänkte så att vi är intagna i Kristus. Det känner ni igen, det uttrycket. Vi är i Kristus. Och i Kristus finns lidanden och tröst. Två olika sidor utav samma kraft, av samma ande. Det betyder, som jag sa tidigare, trösten är inte någonting som delas ut, som portioneras ut då för man har det lite besvärligt eller man har motgångar. Vi lever i Kristus. Vi lever i trösten. Gud är ständigt närvarande i våra liv. Trösten är ständigt närvarande i våra liv. Men också lidandena. Båda de sakerna. Därför att vi lever i Kristus. Och vi har tillgång till både det som, alltså det här är Kristusmönstret, nämligen hans död och uppståndelse. Hans lidande och hans tröst. Det är ett mönster som vi är delaktiga i när vi är i Kristus. Vi har tillgång till båda sidorna. Vi har erfarenheter av båda sidorna. Och det betyder att när Paulus råkar ut för motstånd eller han fängslas och han gisslas och det är allt möjligt elände, så är inte det separata händelser skilda ifrån Kristus. Därför att han lever ju i Kristus hela tiden. Och när han upplever motgång och gisselslag och fängelse, så gör han det i Kristus. Det är sånt som finns i Kristus. Att vara en kristen är att vara delaktig av Kristus smäleken, av Kristus lidandet, av Kristus döden. Och det här ser Paulus. Och därför är han aldrig uppgiven. Därför att han vet att det ingår i spelets regler. Så här tror jag, med lite övning och meditation kanske jag ska lägga till, att vi alla kan förstå våra liv. Vi är intagna i Kristus. Så länge vi lever på jorden och är delaktiga av den här världen, bär vår kötsliga natur, vår syndfullhet, så är vi delaktiga av Kristi lidande och Kristi uppståndelse. Det vill säga lidanden och trösten. Och det här betyder då också, vi ska titta på, jag har skrivit upp 13:4, jag måste se vad det står där. Kapitel 13, vers 4. Han korsfästes visserligen på grund av svaghet, men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom. Men ni ska få leva tillsammans med honom i Guds kraft. Så är vi också svaga i honom. Det är alltså inte så som vi ibland kanske hör eller tänker, att ja, jag är i mig själv, jag är så svag. Men Kristus är stark. Då har jag placerat mig själv utanför Kristus, eller Kristus utanför mig själv. Men saken är det att jag är med min svaghet intagen och delaktig. Min svaghet blir hans svaghet. Hans svaghet, hans lidande i den här världen blir mitt lidande. Vi är förenade med Kristus. Och vi behöver gång efter annan påminnas om det. För det är det som är hemligheten naturligtvis till att vi aldrig egentligen kan känna oss ensamma eller utanför eller varför ska just jag råka ut för det här? Alltså den typen av tongångar finns ju inte alls hos Paulus och borde inte finnas hos någon Kristus, hos någon kristen. Därför vi är intagna i Kristus, vi lever i Kristus och där är vi delaktiga av hela rikedomen. Och därför när Titus är borta då lider jag. Men när Titus kommer då glädjer jag mig. I båda fallen i Kristus. I det ena fallet ett lidande, i det andra fallet en tröst. Så själva livet i Kristus är tolkningsnyckeln. Johannes skriver i sitt brev: vilken annan kan övervinna världen än den som tror att Jesus är Guds son? Den som tror att Jesus är Guds son, den som lever i Kristus, övervinner ju allt på det här sättet. Om det så skulle vara martyrdöden, fängelset eller gisselslag, så är det ju i Kristus. Och i Kristus finns alltid hoppet. Titta på vad det står här vidare i vers 7. Vi läste väl den också, va? Och det gjorde vi. Och det hopp vi har när det gäller er och så vidare. Hoppet är ju ett eskatologiskt uttryck. Det levande hoppet som vi har. Det är ju himlen, det är ju saligheten, det är ju förlåtelsen. Det är ju det livet i Kristus. Det är ett eskatologiskt uttryck. Om vi kan säga så här också att när evangelium predikas för oss. Då kommer ordet till oss, då kommer ordet till dig. Ordet som talar om att han tar bort all skuld, att du får syndernas förlåtelse, att du får evigt liv, att du får tröst, att du får Kristus lidanden, att du får levande hopp. Alltså allt det där finns ju i evangeliet. Så tröst, det är inte så alltså, det är det jag har sagt nu flera gånger, jag säger det igen. Det är inte så att jag står utanför Kristus och ska få del av det här i små portioner på olika sätt eller känna att det här får inte jag del av. Vi behöver tänka på ett nytt sätt, vi behöver omvända oss och förstå att vi lever i Kristus, där har vi del av allt det här. Och i allt detta så har vi glädje och hopp. Jag sa det förra gången att det kan ha varit så, jag börjar nästan luta åt det när jag fördjupar mig i det här, att Filipperbrevet är skrivet under fängelsetiden i Efesus. Alltså just när han hade allt det här motståndet, allt det här eländet, upploppet i Efesus, fängelsetiden, när han var orolig, Titus hade inte kommit, då skriver han Filipperbrevet som kallas för glädjens brev. Gläd er i Herren, åter säga, gläd er i Herren, gläd er alltid i Herren. Därför att nyckelordet är i Herren. Han är i Herren. Han lever i Herren. Han fröjdas i Herren. Också mitt under motgångar och svårigheter. Så är det att vara förenad med Kristus. Du har det också hos Petrus. I Petrusbrevet. För det här är ju apostolisk undervisning. Första Petrus 4. Där står det i vers 13. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Det är en tidsfråga alltså, innan trösten finns där, innan härligheten blir synlig. Jag tror vi ska göra som så också att vi försöker hinna med. Nu hann jag inte riktigt med, typiskt va? Det som jag hade tänkt. Men titta i Jesajas bok. Jesaja kapitel 12. Nu är vi då hos profeten. Profeten som talar så mycket om den kommande Messias. Och om vad som ska hända då. Och då står det i Jesaja 12, vers 1. På den dagen ska du säga. Jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och fruktar inte. Du tröstar mig. Du är min frälsning. Alltså, trösten och frälsningen är samma sak. Frälsningen är vår tröst. Hur bittert det än kan verka här i livet emellanåt, så är ju frälsningen närvarande. Den inkluderar trösten. Vi har fått del av den i rikt mått. Vi kan erfara den, vi kan uppleva den. För den finns där. Titta i kapitel 40, alltså fortfarande Jesaja. Kapitel 40. Jag ska få några sådana ord till här. Första versen. Det här är ett sådant ord som jag tänker på. Jag brukar få frågan emellan, ska man evangelisera bland judar och så vidare. Jag är tveksam till det, men däremot så tycker jag den här versen passar in. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och så vidare. Nämligen i Kristus. Där är allting återupprättat. Där finns det, trösten i sin fullhet. Kapitel 49. Där står också i vers 13. Jubla ni himlar och fröjda dig du jord. Brist ut i jubel ni berg. Ty Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. Alltså det är ju ett fullödigt evangelium. Men evangeliet är så rikt så det innehåller också den här trösten. Ta också slutligen då kapitel 61. Ett ord som ni känner igen just ifrån adventstid som vi befinner oss i nu. Jag läser ju inte hela då, men vers 2. Herrens ande är över mig till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud för att trösta alla sörjande. Och så har jag skrivit upp här då för den som vill slå upp det, Lukas 2:15. Det är ju när Simeon får Jesus barnet i sin famn. Och han talar om Israels tröst, alltså Jesus Kristus. Så koppla ihop det här ordet med tröst. Ordet tröst, koppla ihop det med livet i Kristus. Och så läs de här verserna 3 till och med 7 en gång till när du kommer hem. Och du ser i vers 7 det hopp vi har. Det är alltså kopplat till eskatologin. Och titta i vers 9 också, för det får vi ta upp nästa gång mera. Men där talar han om dödsdomen som vi bär inom oss. Och att Gud uppväcker de döda. Så det är vårt hopp. Och så kommer det i slutet, i andra halvan på vers 10. Till honom står vårt hopp. Alltså Paulus har genom i alla sina motgångar och lidanden så har han sett Guds närvaro, Guds frälsning. Och så välsignar han Gud och så lovar han Gud. Det är hans hållning. Det är hans attityd. Och den blir väldigt konkret när Titus kommer. Det kunde ju varit något annat också, glädjeämne. När du får glädjeämne i din vardag så tänk på det här. Och tänk på att det är Gud som ger dig den glädjen i det konkreta ögonblicket. Som en personlig hälsning.
Du har lyssnat till Bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över andra Korinthierbrevet och det här var del 3. Nästa måndag då är det julafton och då kommer det inte bli Bibelförklaring utan det kommer att lyssna till ett julprogram. Men det börjar en timme tidigare, alltså klockan 18 till klockan 20 så blir det ett julprogram med massa musik. Och det kommer också sändas nyårsafton. Så nu under julhelgen så kommer bibelförklaringar ha lite uppehåll och det återupptas igen då till januari någon gång. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson.